Jag heter Samuel, kan jag säga igen. Jag är inte präst, men jag är snart färdig präst. Jag studerar till präst. Därför har jag på mig de här kläderna, men inte den här gröna. Men jag har fått den stora glädjen att jobba i Partille med de olika kyrkorna här under sommaren, ett par veckor. Och förra söndagen och denna söndagen har jag fått den stora glädjen att få predika här. Jag och min fru och våra barn är med i Frölund, Frölunds församling, och känner oss hemma. Ja, typ så. Det här är ju också, det är en väldigt märklig berättelse. Som så många berättelser om Jesus. Det är väldigt sällan man läser en berättelse om Jesus och bara, det där var en normal berättelse. Det var inget som spårade ur, det var inget som liksom skar sig i öronen. Bara, det var skönt, det var härligt. Jo, den där med kycklinghönan som samlade under vingarna. Men sen kom alltid någon sån här ve över er som inte lyssnar. Eller så. Det finns alltid någon turn, någon twist. Men Jesus. Och här händer ju det här väldigt märkliga då, att Jesus en dag beslutar sig för, jag undrar hur mycket de fattar, men han tar med sig Johannes, Jakob och Petrus. Som vi i efterhand, när vi kan, om vi läser historia, kan se att det var de tre stora ledarna i den tidiga, i den första kyrkan. Det var de som liksom utpekades som ledare för kyrkan. Han tar med sig dem upp på berget. Och genast där, för en jude, så ekar det till. Nu läste vi bara evangelietexten. Men dagens gammaltestamentliga text är förmodligen det som ekar för en jude. Om när den gode Mose tar med sig Aron upp på Sinai. Och i fallet med Mose. Är Mose där uppe på berget i 40 dagar. Och han ber och han är inför för Herrens ansikte, och så sänker sig ett moln över Mose. Moln som i Bibeln så ofta symboliserar Herrens närvaro och hans härlighet. Och Gud talar till Moses och ger honom lagen. Det står att när Moses kommer ner så strålar han av ljus. Och på samma sätt, på något sätt, med den här berättelsen bakgrunden, så läser vi om att Jesus tar med sig de här tre unga killarna. Det är också helt galet, de här tre unga killarna. Helt outbildad. Han tar med sig dem upp på berget. Tänk alltså bara grejen av att du Mose, alltså han går inte att mäta sig med Mose om du var jude på den här tiden. Men här är tre liksom fiskarkillar som på något sätt får bära vidare Mose arv. De får följa med Herren Jesus, deras hopp, deras messias upp på berget. De hade förmodligen ingen aning vad som hände och kom säkert, nej så ska vi inte säga. De blev nog väldigt förvånade och rädda när detta underbara händer, att Jesus börjar lysa. Hans kläder, som vi bara kan gissa, förmodligen var ganska smutsiga, leriga, dammiga. Det är så att de blev så vita, tror jag, som inte någon, vad står det? Inte vitare än snö, men vitare än vad någon, vitare än vad det går att göra kläder. Och vi får känslan av nästan, om du har läst uppenbarelseboken, när Johannes får träda in i himmelen och får skåda i en vision, får skåda Jesus och får se honom där med ljusstakarna runt om sig. Han lyser av härlighet, lyser av ljus. Och det står att han faller ner livrädda, med lite vått i brallan tänkte jag säga, med livrädda. Samma sak händer, det kommer ett moln och ur det där målet talar levande Gud. Om vi för den här parallellen vidare med Moses, så ser vi här att här dyker två andra killar upp. Här dyker Elia och Moses. Moses själv dyker upp. Och det är nästan som att evangeliet vill presentera Jesus. Och så har vi lagen, Moses. Och så har vi profeterna, Elia. Och så har vi Jesus i mitten. Och så har vi fadern som bekräftar honom att detta är min älskade son. Så mycket mer än både lagen och profeterna. Så mycket mer än varje liksom föresprångare. Här har vi Guds son, lyssna till honom, han som triumferar över allt. Men vad var det de såg? Varför blev han så där vit? Det finns en text i ett brev i Nya testamentet, ett brev som heter Filipperbrevet, i kapitel 2. Och då är det Paulus som skriver det brevet, och då beskriver han, pratar han om Jesus, och så skriver han att Jesus, han var till i Guds gestalt före all tid. Före allting som finns, fanns han. Före varje ord som har talats fanns Jesus som det levande ordet. Före allt synligt blev till fanns Jesus. Han var till i Guds likhet, i hans natur, i hans likgud, i allt. Men Jesus, när han föddes i Betlehem, lämnade den härligheten och antog vad Paulus beskriver det som en tjänares gestalt. Och det finns ett ord i detta. Räck upp handen om jag tappar dig. Nu ska jag göra en sån här grekisk ordgrej, men det här är väldigt fascinerande faktiskt. När Paulus beskriver i den här texten i Filipperbrevet vad som hände med Jesus när Jesus gick ifrån stadiet att vara i den här strålande härligheten hos fadern för alltid till att anta en tjänares gestalt, så använder han ett ord som heter morfe. Morfe. Det betyder på svenska typ bild, form. Det här är en morfe, det här är en morfe. Allting har en form, du har en form, jag har en form. Och Jesus före alltid var till i Guds morfe, hans form. Han var som Gud i allt. Morfe, min son. Men han antog en tjänares morfe. Exakt. Så är det som att Paulus leker med de här två olika begreppen. Att Jesus för alltid var till i Guds morfe, Guds bild, hans form. Men han antog en tjänares morfe. Och det här ordet används bara ett fåtal gånger i Bibeln. Morfe, bild, gestalt. Kan ni gissa vad ett av de få andra ställen är? Det är när Jesus är på berget med Jakob, Johannes och Petrus. Då kan man ta det ordet morfe och så kan man lägga till en liten preposition som heter meta. Och då blir det metamorfe. Och det betyder att förvandlas. Det betyder att byta form. Att den här formen liksom skiftar. Det ordet är det evangelisten använder för att beskriva vad det är som händer med Jesus på berget. Och då är det nästan, om ni har den här bilden i huvudet med Paulus, med att Jesus, han var till med Gud, hos Gud från början i Guds form, men han antog en tjänares form, så är det nästan som att det vi får se på berget är motsatsen. Här ser vi Jesus i hans smutsiga kläder, hans kanske slitna ansikte, ingen aning, han kanske var jättefläckfri, kanske inte. Här ser vi tjänarens gestalt inta Guds morfe. Här ser vi Jesus förklädd eller ta plats i den natur som han har haft före all tid. Det här är Jesu naturliga tillstånd. Det här är sådan han verkligen är. När Jesus, när vi ser honom på bilder på jorden, han är förklädd. Den här långa håret och slitna kläderna. Så såg han ut när han var människa. Men Jesus i sitt naturliga vatten. Han är strålande. Han är härlig. Han är full av kraft, full av ljus. Och det som är det som händer på berget är att det här motsatsen. Att Jesus blir den form han egentligen har. Men vet ni vad det är? Jo, jag kan lägga till. Det finns på ett annat ställe. Det är när Jesus kommer gående med Emmausvandrarna. Så känner de inte igen honom. För han hade en annan morfe. För att ge lite kontext hur det här ordet kan användas. Det var liksom han, men ändå inte riktigt. Jag vet inte vad han hade för morfe då. Men det var liksom... Ordet användes för att beskriva hur du... En yttre appearance. Liksom. Men vet ni vad grejen är med det här ordet i Bibeln? Är att de andra tillfällena som speciellt metamorfe, alltså den här transformationen, förvandlingen. De andra tillfällena det används handlar det inte om Jesus. Det handlar om dig. Det handlar om mig. Paulus. Nu kan vi slänga på den första lite bibelord. I Galaterbrevet 4 kan vi ta först. Mina barn, alltså församlingen, som jag än en gång måste föda, alltså förkunna tron för, med smärta, tills Kristus har metamorfe i er. Så det är nästan som att Paulus, när han skriver till Paulus, liksom den här berättelsen om Jesus på berget, hur Jesus gick från sina, liksom, tra sin mänskliga morfe, sin mänskliga klädnad, sitt liksom halvtrasiga tält, till att klädas i härlighet. Samma sak ska ske i er. Målet med hela hans förkunnelse, målet med att vara kristen, är att Kristus ska förhärligas i er. Och får ge lite mer så här, inblick av hur det här ordet används. Det hade jag ingen aning om. Om det är någon här inne som kan naturvetenskap i lite högre grad. Elin. Det här är ju ett ord på svenska tydligen. Metamorf, alltså, metamorfos. Så pratar man grekiskt ord, så finns det på svenska. Exakt. Vet ni vad det är använt för att beskriva? När en fjäril går från en puppa till att bli en fjäril. Det är metamorfos. Någonting går från ett tillstånd till att förhärligas till någonting mycket mer underbart. Och vill ni veta, ta nästa bibelord. De som är förväg, de som alltså är Gud, i förväg har känt som sina, har han också förutbestämt till att formas, det är samma ord, förvandlas som den här puppan som kommer ut efter hans sons bild, så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Det verkar inte bara vara tänkta, att vara kristen verkar inte bara kunna likna Jesus. Många här kanske haft ett sån här jättefint armband. What would Jesus do? Så går man runt där och så, ja, hur ska Jesus, hur gjorde, typ som om Jesus hade funnits. Vad hade han gjort i den här situationen? Och så ska man försöka likna honom, och så är man en god kristen genom att försöka likna Jesus. Och det är bra, tror jag, hela det tänket, hela den liksom rörelsen som förde fram de här armbanden. Men det verkar som, om vi läser Nya testamentet, att det kristna livet handlar om så mycket mer. Det här är inte ett ord för att beskriva bli ungefär som. Du och jag ska bli Jesu morfe. Den form, den härlighet, det ljus han äger, den han är i sin himmelska kropp. Det här kanske låter jättekonstigt, men det är du och jag tänkta att också bli. Den förstfödde bland många bröder. Kan du tänka dig? En Jesus tillsammans med en stor skala av likadana Jesusar. Vi har något till bibelord, tror jag. Jag har nästan glömt det. Det här är dagens, nästa är dagens episteltext. Och alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi metamorfe. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom anden. Målet med att se på Jesus är inte bara att se på schysst kille. Målet med att se på Jesus är att bli exakt som honom. Och jag tror att det handlar om någonting mycket mer än att bara likna honom, utan att faktiskt bli. Och det innebär att det liv Jesus lever, det liv Jesus levde när han gick på jorden, den relation Jesus har med sin far, den relation Jesus har med den heliga ande, den frihet Jesus bär på, den glädje Jesus bär på, den helhet, den rättfärdighet han äger. Det är målet för våra liv. Och hur i hela världen kommer man dit? Man följer med honom på berget. man följer med honom upp på berget. Det verkar nästan som vi läser de här orden att vi förvandlas till en och samma bild. Alltså vi förvandlas till att bli som honom genom att se hans härlighet. Jag är inte en jätteexpert på grekiska, jag kan lite grann. Men det verkar som att de här orden, det sker genom Herren anden. Det står typ bara på samma sätt som med Herren anden. Alltså, ska jag se det här. På samma sätt som det sker med honom. På samma sätt som han är full av härlighet, ljus, frid, liv. På samma sätt blir det som en förlängning in i våra liv. Och jag tror det finns någonting. Vilket evangelium var det ens? Vi läser, var det Matteus? Matteus. Han lägger till två ord. Han säger att Jakob, Johannes och Johannes och Petrus. De var ensamma. När de gick upp med Jesus. Bara dem och Jesus. Och det verkar finnas någonting i att bara vara med honom. Det gamla slanget, man blir som man umgås. Det står på ett ställe, jag tror den är Petrus, blir anklagad vid elden, vid brasan, när Jesus ska bli korsfäst. Så är det någon av evangelierna, du får gå hem och kolla upp detta. Men där någon anklagar honom och säger, det hörs på din dialekt. Det hörs på sättet du pratar, att du känner Jesus. Det är ganska konstigt, jag vet inte vad det innebär, om han pratade på ett visst sätt eller var på ett visst sätt. Men det verkar som att Petrus bara genom att ha varit med Jesus är som Jesus. Utom att han förnekade Jesus. Och i den här texten med, som är dagens episteltext, så verkar det vara precis denna rörelse, precis som Moses bjöds av Gud upp på Sinai, upp på berget, att få vara med Gud ansikte mot ansikte, för att höra hans röst, för att möta den förtärande elden. På samma sätt är det som att hela Guds folk bjuds till någonting ännu mycket vackrare, ännu mycket mer underbart. På samma sätt bjuds du och jag upp på samma berg. Berg i Bibeln symboliserar ofta Guds närvaro, hans helighet, hans närvaro. Att få vara inför honom. Och det är också så mycket hopp för min trasighet. Att det inte är tvärtom. Att jag först på något sätt förhärligas och sen kommer in i Guds närvaro. Nej, vi förhärligas genom att vara i Guds närvaro. Hela ordningen Jesus gör när han tar, det är som att Jesus när han blir människa så blir han inte bara en människa, utan han liksom tar hela människosläktet i sin egen kropp och så lyfter han upp människan inför Gud när han uppstår och uppstiger till himlen. Det är den ordningen han gör. Han tar det svaga och lyfter det till härlighet. Och på samma sätt verkar det som att all vår trasighet är som att han tar sin boning i när han ger sin underbara heliga ande för att lyfta dig och mig upp till sin far, till sin fars ansikte. Och därför finns det hopp om att all min trasighet, all synd, all ångest, varje trasigt minne, varje beroende, varje sak du och jag brottas med ska förvandlas till Jesus. Och han är väldigt fri. Han har inte så många beroenden. Han är väldigt hel. Ska vi stå upp tillsammans? Så ska jag leda oss i bön. Gud, jag tackar dig för att målet med våra liv är att lära känna dig. Inte bara veta saker om dig, inte bara kunna saker, utan att helt ta del av dig. Bli helt och hållet så som du är. Inte som i andra religioner där man ska bli någon slags egen gud. Men helt och hållet bli ett med sin gud som är du. Den levande guden. För dig, för att det egentligen inte finns en sån tydlig gräns för hur mycket vi kan få lära känna dig i det här livet. Att det är som en öppen dörr. Att springa in med all trasighet in i din heliga närvaro. Och jag tackar dig för att i din heliga närvaro, i din härlighet, så är det som att den härligheten förvandlar oss att bli så som du är. Att bara genom att vara med dig en liten stund med Jesus, så blir vi så som du är. Och jag ber för oss allihop som är samlade här inne just nu att du skulle lysa på områden i våra liv och konkreta sätt hur vi kan frambära det till dig, hur vi kan på något sätt gå upp på berget med Jesus, med de här olika sakerna. Jag kan nästan föreställa för ett inre öte att liksom ta med olika områden upp på det här berget tillsammans med Jesus och få se honom förhärligas. Och bara genom att se honom förhärligas så kommer du och jag också att förhärligas i honom. Så vi ärar dig Jesus för att du gör allting helt, att du gör allting gott. Att du har underbara tankar för våra liv och den här jorden. Vi bekänner vår kristna tro tillsammans. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst graven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.